Och kul att få börja med att fira kvällsgudstjänster igen allihopa. Och kul också att vi ska få börja med en ny predikoserie. Så nu har vi kommit till boken Ester som vi ska börja ta oss igenom. Och eftersom det är första predikan i den här serien så kommer vi idag att titta på det första kapitlet i Ester. Så om ni har era biblar så kan ni slå upp Ester kapitel 1. Så kommer jag att läsa vers 1 till 5. På Ahasveros tid, den Ahasveros som regerade över 127 provinser från Indien till Nubien. Då kung Ahasveros satt på sin kungatron i Susas borg, hände följande. Under sitt tredje regeringsår ordnade han ett gästabud för alla sina furstar och tjänare. Persiens och Mediens befälhavare, hans förnämsta män och furstarna i provinserna var samlade hos honom. Under 180 dagar lät han dem se sin kungliga härlighet och rikedom, sin stora glans och prakt. När de dagarna var över ordnade kungen ett 7 dagar långt gästabud för allt folk som fanns i Susas borg, från den största till den minste, i den inhägnade trädgård som hörde till kungapalatset. En intressant grej med den här boken, det är att Gud aldrig nämns vid namn någonstans. Och då kanske någon tänker sig att varför finns det en bok i Bibeln som inte nämner Gud? Borde inte alla böcker i Bibeln nämna Gud och ha fokus på honom? Och jag tror att det måste finnas skäl till varför alla böckerna i Bibeln är Guds ord. Det var inte bara människor som vid ett tillfälle satt och diskuterade och bestämde vilka böcker i Bibeln som skulle finnas med i Bibelns kanon. Utan Gud har inspirerat varenda ord som vi har i Bibeln. Och därför är alla böckerna i Bibeln inspirerade av Gud. Och det är av Guds försyn som alla böcker har bevarats och finns med i den samling som vi idag kallar Bibeln. Och Gud har något att säga och lära oss i varje bok i Bibeln. Även om inte Gud nämns vid namn så finns det fortfarande mycket vi kan lära oss om Gud. Kapitlet börjar med att beskriva att kung Ahasveros, eller Xerxes som han också kallas, bjuder in de främsta männen i de provinserna som han regerar över. Och visar dem sin rikedom och sin härlighet i 180 dagar. Och efter det ordnade kungen ett gästabud som pågick i 7 dagar för alla som fanns i Susas borg. Vad var kungens avsikt med detta? För att förstå varför kungen gjorde det kan det vara bra att känna till lite bakgrund till den här berättelsen. Vid tiden när kung Ahasveros blev kung, år 486 före Kristus, låg Persien och Grekland i konflikt med varandra. Och hans far, kung Darius, hade tidigare blivit besegrad av grekerna. Och nu gjorde de sig redo för ett nytt anfall. Kungen bjöd in sina furstar, befälhavare och de främsta männen i provinserna för att visa dem sin stora makt. Och att han var en mäktig bundsförvant och för att övertyga dem om att gå med på det här anfallet. Hans rike sträckte sig så långt som från dagens Pakistan i öst till Turkiet i väst. Och där ingick massa olika folkslag med olika kulturer och olika språk. Så att hålla alla de sammanhållna var inte så enkelt. Men enligt den grekiska historikern Herodotos, som levde vid den här tiden, hade kungen lovat stora gåvor för dem som var lojala till honom. Så för alla de som anslöt sig till honom och följde kungens befallning skulle få massa stora gåvor. Och det är intressant tycker jag hur detaljerat det här kapitlet beskriver alla föremål som fanns där i kungapalatset och hur kungligt allt var där. Men det vi lär oss av historien, det är att allt detta bara var tillfälligt. Innan detta riket fanns det andra stora riken, och även efter det fanns det stora riken och nationer. Med mäktig, stor militär och vackra palats, men alla dessa riken har varit tillfälliga. Mänskliga rikedomar och makt är förgängligt. Det finns däremot ett rike som inte är förgängligt och ens härlighet som inte har något slut. Och det är det som tillhör Gud. Guds rike är oförgängligt och evigt. Och Gud är den kung vars härlighet är så stor och ofattbar att vi kommer få spendera all evighet i hans rike, där vi ska få se och åtnjuta hans härlighet. Vad för mänsklig rikedom och härlighet kan mäta sig med Gud? Han är universums kung som håller hela skapelsen i sin hand. Jesus är konungarnas konung och herrarnas herre. Och en dag ska han komma tillbaka för att döma jordens kungar och hela världen. Och då ska hela världen få se honom i hans makt och härlighet. På den sjunde dagen efter festandet började befallde kungen att drottningen Vasti skulle föras in med kunglig krona på huvudet. Och han gjorde det för att visa folket hennes skönhet, eftersom hon var vacker att se på. Men Vasti vägrade att lyda kungens befallning. Det finns en teori som säger att hon skulle föras in i bara kunglig krona. Alltså att hon skulle vara naken med en krona på huvudet. Och även om inte texten säger detta så finns det tradition som säger det. Och det är inte helt orimligt heller att komma fram till den slutsatsen när man läser texten och när man tänker på vad som var själva tanken med all den här festandet som pågick i flera dygn. Kungen hade bjudit in allt folk och furstarna för att få dem på sin sida och för att visa sin rikedom och härlighet. Och nu vill han dessutom ta sin fru, drottningen, till dem för att visa dem hennes skönhet för dem. Han ville göra sina gäster glada, så vem vet vad som hade kunnat hända med henne om hon hade lytt kungens befallning. Därför är det inte heller så svårt att förstå varför drottningen trotsade kungens befallning. För återigen, vem vet vad som hade kunnat hända? Kungen verkar inte ha några problem att använda sin fru för att få gästerna på glatt humör och för att få med dem i den här kampanjen mot grekerna. Så detta gjorde då kungen väldigt vred över att drottningen trotsade honom. Och han frågade de vise männen som fanns där vad han skulle göra med drottningen, eftersom hon vägrade att lyda hans befallning. Och Memukan, som var en av de vise männen där, svarade då kungen, och det står då så här i vers 16-18. Det är inte bara mot kungen som drottning Vasti har handlat illa, utan mot alla furstar och alla folk i alla kung Ahasveros provinser. Det drottningen har gjort kommer sprida sig till alla kvinnor och leda till att de föraktar sina män och säger: kung Ahasveros befallde att man skulle föra in drottning Vasti inför honom, men hon kom inte. Redan idag kommer förstinnorna i Persien och Medien, när de får höra vad drottningen har gjort, att säga samma sak till alla kungens furstar, och det kommer att bli förakt och förbittring utan ände. Kungen och hans närmaste män blev paranoida över drottningens olydnad och blev rädda för att detta skulle sprida sig runt om i provinserna, så att kvinnorna runt om skulle göra samma sak mot sina män. Memukan förslog då att kungen skulle låta ett kungligt påbud gå ut och låta det skrivas in i Persiens och Mediens lagar så att det inte kan ändras. Som det står då i vers 22. Att varje man ska vara herre i sitt hus och tala sitt folks språk. Och att Vasti aldrig mer skulle få komma inför kungen mer. Och han föreslog även att hennes kungliga värdighet skulle ges åt någon annan. Att Vasti skulle ersättas med någon som ansågs vara mer värdig och bättre än henne. Och det har egentligen nästan alltid varit så att männen är de som bestämmer i familjerna, fram tills ganska nyligen med framfarten av feminismen under 1900-talet. Låt oss titta på vad Bibeln har att säga om detta. Så låt oss gå till Efesierbrevet kapitel 5, vers 22. Ni hustrur, underordna er era män så som ni underordnar er Herren. En man är nämligen sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud och själv frälsare för sin kropp. Så som församlingen underordnar sig Kristus, så ska kvinnorna i allt underordna sig sina män. Detta är ord som inte är så populära i dagens samhälle. Och om jag ska vara helt ärlig så tar det lite emot i mig nu när jag står här och säger detta. För jag vet hur känsligt ämne detta är idag. Men detta är vad Bibeln säger. Och Paulus gör här en koppling till relationen mellan mannen och kvinnan, till relationen mellan Kristus och församlingen. Så som Kristus är församlingens huvud är mannen kvinnans huvud. Men med det sagt så betyder inte det att mannen har rätt att bossa runt med sin hustru hur som helst och göra vad han vill med henne och behandla henne som en ägodel. Vilket kung Ahasveros tydligen gjorde med sin fru. Utan texten fortsätter så här i vers 25 i Efesierbrevet. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Texten fortsätter alltså med att säga till männen att de ska älska sin hustru så som Kristus älskar församlingen, vilket han offrade sig för. Det är en självuppoffrande kärlek som männen ska ha till sina fruar. Kristi kärlek till församlingen var så stor att han kom hit till jorden, blev människa och antog sig en tjänares gestalt. För att lida och dö för sin brud. Vi som tidigare var hans fiender och levde i olydnad till honom, tillhör nu honom av nåd. Ser ni kontrasten här mellan Ahasveros och Kristus? Ahasveros var obarmhärtig. Så fort drottningen Vasti var olydig och vägrade att komma inför kungen och hans gäster på hans befallning, så förkastade han henne. Och gav hennes kungliga värdighet till någon annan. Men Jesus däremot är barmhärtig. Han dog för oss i vårt ställe på korset och tog på sig våra synder medans vi var hans fiender och levde i olydnad. Och det är därför som evangeliet är så ofattbart goda nyheter. Vi förtjänar att bli förkastade av Gud. En enda synd. En enda olydnad räcker för Gud att döma någon till evig fördömelse. Och utan Kristus finns det inget hopp. Vi är helt körda utan honom. Men Gud har i sin stora kärlek och nåd ordnat ett sätt för oss att bli frälsta på. Och det är genom sin son. Som dog för våra synder och tog det straffet som vi förtjänar på sig själv. Så låt oss nu tänka på detta som Jesus genomled när vi firar Herrens måltid tillsammans. Låt oss be. Himmelske Fader, du är så stor och mäktig. Din storhet, din makt, din härlighet har ingen ände. Du är så ofattbart stor och ja, jag längtar efter den dagen verkligen då vi ska få se din Herre Jesus återkomst. Då vi ska få se ditt rike. Och jag tackar dig för din stora kärlek och nåd som du har skänkt oss genom din son Herren Jesus Kristus. Som dog för oss som dog för våra synder så att vi kan få det rätt ställt med dig, Fader. Jag tackar dig för det i Jesu namn. Amen.